har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast, i mitt fall inspelad i en bil. Jag ser två saker som jag vet kanske inte kommer att intressera dig. Det är knappast ett startskott ens till diskussioner, men det är ett sätt för dig att komma igång med ditt tänkande kring vad som är innehåll och så vidare. Är du beredd vad jag ser? Vill du höra vad jag ser framför mig?
Ja.
Jag står på Gärdet i Stockholm, parkerad snett bakom Sveriges Television. Kan du förstå vad jag syftar till att jag nästan ser här?
Ja, men ser du den där ambassaden som, eller den där byggnaden som SVTs gamla, numera bortgångne vd Sam Nilsson söp bort din bastu till några finnar?
Exakt det. Jag visste att du skulle greppa det. Jag visste att du skulle förstå
det. Det känns ibland som att det blir tajtare och tajtare. Det är liksom helt sjukt.
Ja, jag är inte säker att jag är inte säker på att det är sunt alla gånger, men det är någonting. Jag ville bara säga, om det är ett sätt att kickstart my heart, sjöng ju Mötley Crüe om, men att kickstarta din hjärna, att få det, jag bara tänker med banorna. Vi tycker så mycket om den här typen av historier, att han är alltså VD för Sveriges Television. Han heter Sam Nilsson. Det kanske är 1983. Han går in i en bastu.
Han var väl, jag ska bara säga lite back. Han var väl den gamla, alltså det är väl liksom den gamla typen skolans liksom så här, överviktig.
Ja, VD under en tid när Hyland var liksom störst. Då det blödde väl över i alla delar av organisationen att vara som Hyland var, antar jag. Det är liksom Stenbeck i sin linda och så vidare. Det är liksom kompromisslöst och det är skrupelfritt. Och han går in i en bastu. Nu ska det supas med någon finne.
För att berätta en kort sak som är otrolig. Sam Olof Nilsson, född 18 juli 1936 i Bastuträsk kyrkbokföringsdistrikt i Norsjö församling i Västerbottens
det
län.
Det är bra, jag ska inte säga frasen, det är för bra för att vara sant, men det är bra att han är född i Bastuträsk och att han alltså då super bort hela byggnader i en bastu då långt, långt senare efter sin födsel. Och att jag, bara för några timmar sedan, är med om någonting i en bastu som jag är osäker på om det innehåller eller inte. Men jag vill testa det på dig alldeles strax. Men vi kan bara nöja oss vid att konstatera att tiden när VDR för Sveriges Television söp bort byggnader och mark i bastus med finnar är passerad tyvärr. Och det kan man väl säga.
Ja, vi har ju hört den här historien. Till och med du köper ju den här historien. Jag tror du var med när någon berättade den här för oss. Vem det nu som kan vara som har berättat den. Men det, för att säga, det var väl inte så att liksom, han ägde inte byggnaden, utan det var väl liksom leasen då. Så här, 35 års lease för den här byggnaden. Ja. När folk kanske liksom, ja, det var så det funkar antar jag.
Jag ser framför mig att dagen efter den här bastusittningen, som är någon slags bastusittningarnas bastusittning, går Sam Nilsson då in till sin sekreterare och säger, ja, det blir lite stökigt igår. Det blir lite administrativt jobb här nu, för liksom, stora delar av vår mark här är nu inte längre vår, utan vi förfogar inte längre över den. Varför inte då, säger sekreteraren, jag kan inte gå in på detaljer. Lös det bara. Jag tycker det är någonting i det som känns. Här,
det var där vi hade vid den här byggnaden där vi skulle nu göra liksom SVT Dramas nya lokaler. Det är i finsk ägo.
I finsk ägo. Ja.
Men det är den tiden, jag vill bara säga den tiden är spännande när affärer gjordes upp i bastus. Jag menar, jag har inga fler exempel, men på ett sätt har jag det, men när min pappas kusin Bo Hammar, som han hette, som var partisekreterare, pratade om säkert någon gång i när de hette Vänsterpartiet Kommunisterna.
Hyllade inte med det då, nej.
Nej, precis, men sen så skrev han boken och ett långt farväl till kommunismen lite senare, vilket man kan, det är väl lätt att göra antagligen.
Ja, det är poetiskt med frasen ett långt farväl till kommunismen, men det hade varit kul om den hette ett blixtsnabbt farväl till kommunismen. Jag vände på en femöring.
Ett kompendium.
Ja, verkligen. Blixtsnabbt.
Ja, men han berättade, kom han att träffa någon gång, du vet, han bjöd sig ner till, du vet, de hängde ju ner i med, du vet, Ceausescu, sov i hans palats där och, du vet, bjöds ner till Östtyskland och kunde på sommarsemestrar i de här olika små, liksom, de hade byggt upp massa sommarsamhällen där då, där alla hade väl rätt till en liten stuga. Det var som att allt var hela Östtyskland var väl en timeshare i princip, va?
Man kunde,
ja, men det var väl så, var det väl i Sverige också, tror jag, att i Köping.
Jag har inte liksom riktigt koll på vad timeshare är. Jag vet vad vi hyrde en stuga i Trillevallen och pappas jobb en gång i veckan eller en,
ja,
gång,
men du
veckan
köper en lägenhet och så är det liksom 20 ägare och så får man, ja, x antal veckor per år så där. Och det var liksom, det var sånt de sysslade med. Men han berättade då, om jag inte minns fel, det tror jag ändå att han gjorde, men att Lars Werner, som då var den partiledaren då.
En partiledare i Sam Nilssons skola, kan man väl säga. Kraftig, ja, och bastusk.
Ja, ja, precis. Stor och liksom, känns inte som han spottade i glaset.
Nej, han drack väl nästan ihjäl
sig. Var det så? Ja, det kanske var så. Men då var det tydligen, då hade de bastukvällar på liksom östtyska ambassaden. Där Lars Werner satt och liksom med då östtyska ambassadören och snacka om grejer och liksom, inte fan vet jag. Jag menar, herregud, det fanns väl kanske spioner i Sverige då, naturligtvis. Östtyska spioner, vad fan som helst. Jag orkar inte, Jan Gio ska inte få slå mig på fingrarna här och säga, vad fan snackar de? Men det var väl sånt. Men det är någonting med den där, jag tycker att det är lite synd någonstans. För jag tror inte att det här görs i samma utsträckning längre.
Nej, men på samma sätt som att bastuklubbar också då i gayvärlden, alltså framförallt får man väl ändå säga, jag tror artisten Bette Midler slog igenom. Hon sjöng bara låten My Favorite Waste of Time, som är otrolig, som vi kan avsluta podden med. Men att hon slog igenom på bastuklubb, hon uppträdde på bastuklubbar, liksom folk kom direkt från dark rooms i liksom 80 grader värme, sen går man in och lyssnar på lite Bette Midler, sen går man in och knullar 9 snubbar till liksom inom loppet av kanske 20 minuter. Det fanns väl även i Stockholm i mindre utsträckning, antar jag, men det där tycker
tror
jag är,
att det kan finnas.
Allt det där hände på 80-talet.
Jag tror också, nu tror jag så här, det fanns, ibland så hette de väl bastuklubbar sen och kanske inte var bastuklubbar också.
Ja, kanske.
Jag vet inte.
Får jag bara berätta då, alltså, det är bara timmar sedan, det här är bara en slump då, att jag satt och bastade och var med om någonting som är, det jag vill liksom försöka belysa, jag satt och tänkte på det efteråt.
Men du satt och bastade på Grand
Hotel. Ja, det kan du ge dig fan på att jag gjorde. Vi har spelat in jättemånga program, ja, åt alla, och när jag återhämtar mig, då drar jag mig dit. Jag får en massage, framförallt
ja,
vill jag sitta
ja,
och
ja, ja.
Ja. Och då kan man gå in i en ångbastu och där ser man ingenting, för det är massa ånga och det är liksom vad det är. Och sen finns det också en torrbastu, eller en vanlig jävla bastu helt enkelt. Och det jag är med om, det jag tänkte på det efteråt, vad var jag med om nu egentligen? För så dramatiskt är det inte, men det var ett intressant liksom kollektivt tillstånd av liksom en undanglidande jargong på något sätt. Jag ska försöka förklara det här. Det är liksom, jag tror att det är ganska genant, men jag är inte säker på om det är det eller inte. Vi sitter då i bastun. Det är jättemycket, det brukar inte vara så mycket folk, men det är mycket folk just den här gången. Det kanske sitter 6 personer i bastun. Och Grand Hotel är ju Grand Hotel. Man kan vara medlem där, jag är inte det, men det är mycket så att man ser Björn och Benny där ibland, Tommy Körberg. Det är liksom, det är liksom en styrelserumsk känsla.
Idoldomaren Alexander Kronlund är väl där ibland också.
Han är där ibland
också. Liksom yngre. Ja.
Så kan det vara. Ja, sänkt ribba för yngre får man säga, men absolut. Men många som är där är ju människor som jobbar med finans, och det är liksom styrelserumskänsla påfallande ofta då i den där bastun. Och så är det den här gången också. Vi sitter kanske 5 personer i bastun till en början. Jag har mina badbyxor på mig. De andra har handdukar runt livet, som man säger. Så kommer det in en man som är helt naken. Går omkring obekymrat utanför bastun, naken. Han kommer in och sätter sig i bastun, naken. Och liksom bresar med benen. Och han är, gissa om han är väldigt välutrustad eller om han inte är.
Jag antar att han är välutrustad. Det är som du, ja.
Ja, men enormt. Och så är det, och han är den enda som sitter och liksom bresar ordentligt, och det är liksom, det är helt, det som finns där är otroligt. Och jag, blicken vandrar dit ibland, jag försöker låta bli, men det är liksom, det är någonting, och det är som ett, det är som
en ding ding värld, det är liksom en ding ding värld som utspelar sig liksom.
Det är inget snack om att alla män, då alla männen i bastun har liksom låtit blicken vandra dit, noterat detta, framförallt för att han är naken, ingen annan är ju det. Sen kanske det går 7 minuter, sen går han ut naken och går ner i kallbadet som är utanför, doppar sig och ligger, han flyter på mage i det här kallbadet på ett märkligt sätt, ligger där rituellt länge, ser ut som en död kropp som ligger där. Så kommer han tillbaka in, precis då när han går upp ur kallbadet så kommer det in någon av de här kvinnorna som jobbar på Grand Hotel, går in och knackar alltid innan de går in, men ibland så råkar de ju gå in då när det är nakna människor där, och då är det en kvinna där inne och han går upp ur den här, kommer in, och sen så sätter han sig och säger, ja det är typiskt att det kommer in en kvinna precis när man kommer upp ur kallbadet, säger han. Och det han då menar är att liksom penis kan krympa när man har varit i iskallt vatten. Vilket
är
ju...
Ja, det är liksom jargongigt, ja, naturligtvis. Ja.
Där börjar jargongen. För där inträder då ett skrockande skratt. Även från mig, alla skrockar förstår och relaterar till känslan. Och jag känner att nu är en del i en jargong. Jag är fortfarande i någon slags inspelningsmode från alla mot alla när man pratar oavbrutet. Så jag liksom så här, ah, det var ingen fara på taket, säger jag. Och det skrockas på lite till. Och så säger han till mig då, den här mannen med den stora kuken, säger sig. Ja, vadå? Hon tittar inte, eller? Och då, långsamt, i och med att det här jargongen och skrocken går långsamt över till att det är en diskussion mellan honom och mig plötsligt. Så de andra tystnar mer och mer och vill inte ha med det här snacket att göra. Medan han och jag plötsligt pratar om det som har hänt. Och, jag försöker konstigt förklara det här. Men, och jag säger så, nej. Jag vet inte om hon tittade eller inte. Men oavsett så är det liksom, är det lugnt för dig, säger jag. För det jag menar är, du har ju så, det spelar ingen roll om du badar kallt, du har ju jätte...
Om den krymper, om den blir 10% mindre, så spelar det ingen roll.
Det är fortfarande en jättepjäs, det är det jag försöker säga. Och han är så överraskad att jag säger något.
Men det är väldigt, det är ovanligt med en annan man, tror jag, som ändå har för en diskussion om sånt där. Det där kanske man gjorde i en, liksom, i ett omklädningsrum i Köping.
Ja,
men i Grand Hotels spa så känns det som man inte riktigt adresserar storleken på en annan mans pjäs.
Nej, och det är inte, och jag har inte riktigt gjort det till en början. För jag säger bara, det är ingen fara på taket. Han missförstår mig. Okej, hon tittade inte. Jag säger då, ja men det kanske hon gjorde. Men det spelar väl liksom ingen riktig roll för dig. Ja, hur menar du då, säger han. För han blir genuint... Jag vet inte om man försöker provocera med en låt. Alla andra är jättetysta, så det, plötsligt är det han och jag som pratar där inne. Och jag vet inte vad jag ska säga då. Så till slut så säger jag bara, men du har ju en väldigt stor kuk.
Nej, det sa du inte alls.
Därför att jag blir irriterad på honom. För att det är så självklart att han ens säger det här och går omkring så jävla obrytt naken. Jag säger det inte så, jag kanske liksom tryckte på det lite extra mycket nu. Jag sa så här, ja men du har ju en väldigt stor kuk. Och där är liksom...
Sa du på ett ganska varmt sätt?
Ja,
kanske?
Jag vill tro att jag sa det på ett sätt som var liksom... Mentalt hade jag fortsatt i jargongens liksom riktning... Vad säger man? Man fortsätter tangentens riktning på jargongen. Nyss skrockade vi här inne. För 20 sekunder sedan var vi alla förenade i en skrockande jargong över tillståndet när man går upp i ett kallt bad och en kvinna ser den. Jag ville vara kvar i det. Men alla...
kan man säga, det som jag tycker är intressant är att det känns som att den jargongen som kanske fanns i början, det låter ju snarare som att du liksom var varm och generös i det här fallet, att det inte var, det var ganska jargongbefriat när du sa det, menar jag.
Men det som är överhuvudtaget intressant med den här situationen är hur snabbt ett jargongskt tillstånd kan lämna ett rum utan att man riktigt hänger med själv. De lämnade ju jargongen i samma ögonblick, de har skrockat åt att han sa kallbad, ha ha ha. Där var de borta från jargongen, men jag inbillar mig att det här, jag vill gona ner mig i jargongen lite till. När jag då säger det, men du har ju en väldigt stor kuk. Då är det som att jag...
Vad är det här för typ av man? Förutom att han har stor kuk.
Wallenbergsfären är liksom känslan.
Men det är 60 plus.
Ja, kanske är 58 då, eller något. Ja, jag vet inte fan.
Och jag kan också tänka mig, inte så ungdomlig heller i stilen. Det är så att han liksom har tatueringar och liksom bröst,
nej,
alltså piercings.
Nej, det är liksom bara liksom en så här, ja men... Det var, ja men hylan var väl också jätteväl. Det var som att hylan hade kommit in när han var 58 år. Det var någonting med det som...
Det är jättekonstigt att du gör det här. Jag blir väldigt lycklig, men jag tror att det uppfattas som oerhört... Du kliver ju över en gräns. Egentligen är det någon form av sexuella trakasserier.
Ja, för 20 sekunder innan Det är samma människor i rummet, det är samma rum.
Det är sexuella trakasserier.
20 sekunder.
Det är ju vad det är.
Ja, men förstår du vad jag menar? 20 sekunder tidigare så hade jag kunnat säga det och komma undan med det, för det var en skrockig stämning. Den bedarrade bara mycket fortare än jag trodde, för vi hade sagt 2-3 repliker till varann, så var alla inne i sin bastububbla igen. Och det är så fort kan det gå när ens liv slår sig spillror, inbillar mig.
Ja, jo, ja och nej. Givetvis. Det är ändå skillnad att du gör det här mot en man, ska sägas.
Ja, jag vet. Ja, det kanske är min smala lycka då, men det var någonting med det som efteråt, så här, han var inte förbannad och stormade ut därifrån, men det var liksom, känslan var liksom avslagen efter det. Ingen sa någonting. Folk
tycker att det är extra, det är ändå ett bra lager att han ändå förmodligen, så utan att framställa sig själv som någon jävla självgod idiot, så förmodligen känner han ju igen dig. Så är det ändå. Det gör ju historien bättre, fast på många sätt och vis. Men jag tror han vågar ju liksom inte kanske återberätta den här historien. Förstår du vad jag menar? Den är svår återberätta.
Ja, men jag kan ju bara återberätta den för att jag anonymiserar den, givetvis. Det är liksom någonting.
Jo, men jag menar, när han kommer till jobbet då, när han kommer till sitt kontor någonstans kring, du vet, såhär
Blasieholmen eller
där liksom, ja, men du vet, han gör morgonespresson, och så kommer någon annan liksom potentat upp till honom och säger, den där jävla tv-clownen, va, som leder det här programmet på tv, han sa att jag hade en stor
kuk. Nej, det går inte riktigt för honom att dra vidare den här.
Ja, men han kanske är glad på andra sidan.
Jag vet inte, men jag tyckte det var liksom, det var, jag har aldrig riktigt varit med om den situationen tidigare. Det är liksom, det är bara främlingar. Det är ett tillstånd, det är plötsligt ett annat tillstånd, och jag har inte hängt med i det riktigt. Och jag tänker så här, jag hade tur, tror jag ändå. För om något liknande skulle hända mig i ett annat rum med andra människor, då skulle det kunna sluta sämre. Vi är även denna vecka sponsrade av DPJ Workspace, som är din partner för kontorsmöbler och inredning sedan 1995. De är gamla gemet, är såklart då specialister på kontorsmöbler och inredning av kontor. De har allt man behöver.
Ja, och med inredningshjälpen som de erbjuder får du som företagare ett kostnadsfritt inredningsförslag. Sånt behövs, man. Inom 48 timmar kommer det uppritat av DPJs egna inredningsarkitekter, presenterat då i snygga 3D-visualiseringar. Sånt där älskar jag, av ditt kontor, och det skickas då till din mail, och så kan du ta beslut i lugn och ro.
Och när allt väl på plats på kontoret, så har de minst 10 års garanti och 30 dagars ångerrätt även som företag. Detta är fantastiskt. Gå in på dpj.se och läs mer. Vi säger stort tack till DPJ Workspace. Vi är den här veckan sponsrade av HelloFresh, och om man inte har stött på HelloFresh tidigare och vet vad de gör, så levererar HelloFresh alltså då färdiga matboxar, underbart, hem till dörren. Det är enkla 6-stegsrecept med färska ingredienser och med en anpassad mängd för varje tillfälle, vilket underlättar då vardag på ett otroligt sätt. För den som inte lagar så mycket mat hemma, så kan ju faktiskt HelloFresh hjälpa till med att upptäcka nya ingredienser och hur man använder dem. Det är sånt som tryter när man ska hitta på allting själv och man hamnar i enkla, gamla, tråkiga vanor som jag kan relatera till detta.
Ja, jag kan droppa några rätter här. Blandfärs teriyaki med då sesamstekta grönsaker och ingefärsris. Det hade man inte kommit på själv, framförallt inte du, Fredrik. Så gå in på hellofresh.se och med koden PODFF, PODFF, kan man få upp till 1359 kronor i rabatt de första 5 kassarna, om du inte då provat HelloFresh ännu. Och dessutom fri frakt på den första matkassen. Du kan också använda koden om du tidigare har varit kund men avslutat ditt abonnemang för över 12 månader sedan eller längre, och nu då önskar bli kund igen. Vi säger vad då, Fredrik?
Vi säger stort tack till HelloFresh. Vi är den här vecka sponsrade av Unibet, och det är Stockholms derby mellan AIK och Djurgården som sker på söndag. Till dagens datum är det 43 000 sålda plåtar till säsongens första stormatch borta i Solna. Det är ju som alltid en högintressant match, inte bara på plan såklart, även på läktarna. Jag har ju svårt för Djurgården, det har jag pratat om öppet. Inte alla djurgårdare är as, men
ibland
alla
är du platt, är tycker jag. Jag vet inte vad du baserar det
jag
där på.
Jag vet detta, men här kommer jag att följa matchen med intresse, och det jag hoppas framförallt är att det går bra för AIK.
Börjar bli lite tifotorsk, känner jag. Malmö var ju otroligt tifo här om veckan då.
Ja, det tycker Malmö-människorna, ja. Alla är inte lika golvade.
Matchoddsen då vad gäller derbyt, så är Djurgården knappa favoriter, men i derby kan allting hända. Så är det ju. Det är många klassiska derbyn som vi har liksom Det är många klassiska därmen genom åren, såklart. Man kan till exempel spela på att AIK inte förlorar matchen till 1,55 gånger pengarna. Eller då att båda lagen gör mål. Det kan man spela på till 1,79 gånger pengarna. Det finns något för alla, onekligen.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet. Får jag dra en parallell till det som bara slog mig nu? Jag plåtade av en artikel i Dagens Nyheter i morse. Jag vet att du spyr inombords varje gång jag säger ordet Dagens Nyheter.
Nej. Jag älskar att du är frustrerad över Dagens Nyheter.
Men ofta när jag plåtar av notiser eller artikel i Dagens Nyheter så är det liksom detaljer snappar upp och som jag liksom ändå vill studsa med dig. Det här är då en skandal som har seglat upp inom tysk opera. Det pratar vi sällan om i den här podcasten. Men i återgivandet av den här skandalen så finns en mening av den här DN-journalisten som är så understated att det är någon slags rekord ändå. Jag ska läsa, jag tror du kommer förstå. Det var i samband med att Marco Gueckes uppsättning av Glaube, Liebe, Hoffnung hade premiär på operan i Hannover på söndagskvällen som ballettchefen gick till attack mot kritiken Vibke Hyster utrustad med en påse hundbajs. Attacken kom efter att Gueke hotat att porta Hyster från operan på grund av en sågning hon skrivit i tidningen Frankfurter Allgemeine som löd så här då. Du kommer omväxlande bli galen och dödas av tristess medan du tittar, skrev hon om Gueckes verk In the Dutch Mountains. Något som enligt honom ledde till att operan tappade medlemmar. Ballettchefen menar att han gick fram till Vibke Hyster för att säga jag är också människa. När hon då bemötte honom med arrogans smetar han in sin taxavföring i hennes ansikte. Det här, lyssna nu, här kommer meningen. Det här fick sedan konsekvenser. Tror du att det fick konsekvenser? Menar du? Att det fick, det är ju en medveten stilistisk manöver det här förstås. Men tanken på, ja, och sen så spelar det ingen roll att han gjorde det. Utan alla levde sina liv vidare i alla sina lyckliga
men,
dagar.
Men har du gjort några efterforskningar vad konsekvenserna blev? Han måste ju vara,
han har väl gått ut, först gjorde han i en intervju då, den här rabulisten då som har smetat ut Humberg. Som sagt, jag är fortfarande irriterad, jag tänker inte be om ursäkt. Sen har vi liksom en hel världskrishanterare stormat till den här operan och fått, nu har han då
men man kan också säga, hade det här skett i Frankrike så hade han kanske liksom varit up and running direkt, eller i Danmark så att säga. Det beror ju på landet lite grann.
Ja, och det beror på landet och rummet lite som det gjorde för mig nu. Jag tror att jag kommer klara mig från de märkliga saker jag sa återigen. Men han i Tyskland, det kommer inte att sluta väl för honom. Han kommer tillbringa 20 år med att be om ursäkt.
Ja, men det räcker väl inte. Alltså, men det måste ju vara någon slags mentalsjukdom inblandad ändå. Alltså, I'm all for it, som du förstår. Jag känner ju inte kvinnan som fick det i ansiktet. Det hade lika gärna kunnat varit en man. Men som liksom, som grepp betraktat. Jag är inte all for, men jag är ju liksom, underhållningsvärdet är ju 100% i det.
Alltså, det är intressant med det också är ju att alltså, jag har tänkt en del på just hur liksom snabbt det kan gå. Det kan liksom vara, man är på en slutfest för Robinson och vill ta en bil och sen så tar man ett beslut och pang så är det liksom 2 års avstängning. Jo. Det går ju fort liksom. Jo. Ja men det är ett exempel. Det finns massa exempel de senaste åren. Och jag menar, jag får mina fruktansvärda vredesutbrott när jag liksom golfar eller spelar paddel. Och jag är liksom en annan människa i minuter. Den här mannen det brinner ju i huvudet på den här mannen då, som är så förorättad då.
Men han har ändå tagit det så här, på ett sätt brinner det ju inte 100%, för han har ju ändå plockat med sig hundbajset.
Han har ju bevisligen en hundbajspåse med sig. Den där jävla påsen, jag som gång efter, du vet, inte jätteofta, men jag går ändå ut med hundarna 10 sekunder efter att man knyter ihop den där påsen, då vill man ju vara av med den. Han har ju burit runt på den där jäveln.
Nej, men på så sätt är han ju en skobombare. Det finns ju en plan här. Men han kan ju ha tagit med sig en, ifall jag får feeling, kan han ju ha resonerat för sig själv.
Jo, men det är någonting med det som inte, det är liksom inte, då går det så väldigt lång tid från plocka upp hundbajset till till synes impulsiv handling att man säger, jag plockar upp det bajset, jag vet vad, jag slänger det inte i papperskorgen. Ifall jag träffar henne om 7 timmar, då vill jag ha den här påsen som fast inte borde lukta, ändå lukta lite genom den här påsen. Den ska jag bära runt i min dyra kavaj som så här operör, liksom chef har förmodligen. Ja, det är någonting med det som
ja, inte men det gör man, väl att han att det gör ju agnarna från vetet tänk här, för att det är klart om han hade sagt och sen gav han henne en lavett,
ja.
Då är jag vet att vi pratade i vår faktiskt i vår andra podd, i den så tror jag det var vi pratade om när man har skämts över varandra och så vidare, och någon gång så ja, det handlade, jag berättade då bland annat om att du rapade en person i ansiktet som skulle, som vi skulle testa kläder med.
Det som, ja, det som är, jag måste ju alltså, givetvis försvara mig där, att jag, den här människan var väldigt mycket kortare än jag, så jag rapade kanske 2 decimeter över den här människan ändå, och det kom plötsligt och det var, det var inte,
jo,
var,
men ja. Det är väl likförbannat, det var ju liksom en ordentlig rap, så att säga.
Ja, det finns inga egentliga ursäkter, men det förmildras något av att rapen liksom egentligen seglade långt över.
Ja, jag förstår att
vet man, när man rapen hade en ordentlig sätt. Marschhöjd. Men liksom, det var som en sån kinesisk spionballong, långt, långt upp.
Exakt, nu är vi uppe i stratosfären. Ja. Men jag menar, vi pratade då om, och det är lite så att, man som människa, det är en av de största hoten mot sig själv, liksom, som vi alla har. Alltså som ett, det är ett ständigt hot som man inte kanske är så medveten om. Det är ju att man ibland som människa liksom glömmer bort tid och rum och kontext och vem man är och allting. Det är ju de
finns
här...
ju en historia om Tom Hanks, att han en gång glömde bort att han var Tom Hanks och gick in på någon stor McDonald's någonstans och inte kom ut därifrån på 6 timmar, för han var tvungen att ta så mycket bilder och skriva autografer. Det är oklart om det stämmer, och det kan vara
överdrivet. Ja, men är det inte något, hur är det när man nyser? Det är väl någon som säger att när man nyser är man medvetslös då i några
hundra. Men är en tiondel sekund kanske. Jag vet inte, men det är någon.
Jo, men det är lite, jo, men det finns ändå parallell där i det här, att det sker ändå, man ska, du vet, ja, visst, du hade kanske tur att den där personen då inte var längre i det där läget, men överlag så är man kan man liksom, och det här tror jag är helt omöjligt att kontrollera, plötsligt men gör
det, människor som 100% garderar sig mot den här typen av liksom, jag ska inte säga illdåd,
de är tråkiga liksom, människor,
klavertramp blir ju fruktansvärt tråkiga människor, det går liksom inte att vara med dem. Människor som, om de ska säga något juicy skvaller eller något härligt om någon annan människa, måste vända sig om 20 gånger fast man kanske sitter ensam i en bil, för de tänker, man vet aldrig ifall det är någon här. Man tappar liksom sugen på att lyssna på den typen av människor. Man tycker ju om risktagare i någon mån.
Men det är människor som sitter själva med liksom munskydd i en bil fortfarande.
Ja.
I princip. Ja, så att, ja, men visst. Men det är bara att liksom fingers crossed för en själv. Att man inte, att det liksom inte sker oftare då. Att man gör något. För det här är ju också sånt. Det här har ju inte alls med liksom berusning att göra.
Du kallar det för att man glömmer tid och rum. Det är ett sätt att beskriva det. Tom Hanks glömde bort att han var Tom Hanks. Men det är liksom att man glömmer bort att man är människa typ. Eller man glömmer bort att man lever i ett samhälle. Kalla det vad du vill, men det är,
du kan addera grejer,
ja, men det är,
tid, rum, kontext,
ja, det är liksom, men det är liksom, jag ska gå tillbaka till den här bastun flera gånger. Men där var jag ju rätt rum 20 sekunder tidigare. Men rummet hade förändrats utan att jag riktigt tänkte på det, och jag var kvar 20 sekunder bakåt. Så det är så många fallgrupper.
Det finns väl sådana filmer kanske, men jag minns att vi jobbade med en kille, du och jag, som skrev manus för massa år sedan. Hette han Johan Brännström, jobbade på Aftonbladet.
Ja, just det, men jag minns precis hur han såg ut.
Ja, jävla trevlig snubbe, jag hoppas inte nu att jag skälen i det. Men jag minns att när han sa till mig att han höll på att skriva en film om, eller ett manus då, om en kille som begår ett mord när han går i sömnen. Och jag antar att det måste ha gjorts förut. Och filmen har inte kommit ut ännu. Och det är liksom 30 år sedan. Eller 20 år sedan.
Det låter lite som det, så här, folk säger att den första idén människor har när de ska skriva sin första pjäs, det är 4 främlingar fastnar i en hiss tillsammans. Och, så där, och där börjar pjäsen. Så här, det är en så här klischén.
Ja, jag tycker den är lite jag tycker har den inte funnits tidigare, så är det en bra idé. Men jag antar att den kan ha funnits tidigare.
Det känns som att det här att någon mördar någon i sömnen, det är nosa på den sortens klischén.
Men det finns någonting, jag skulle bara komma till att då i en sån rättegång skulle möjligen då kunna bli prejudicerande på så sätt att man, jag menar, det där finns ju redan i att straff definitivt sjunker om man kan bevisa att en människa inte var vid sina sinnens fulla bruk, eller vad fan det var. Man kan inte bakis, vet jag inte om det räcker, men ja, det är väl också
ja, det är otroligt om advokaten skulle säga your honor, eller du vet, domares höghet, vad man säger, är han skyldig eller inte skyldig? Ja, han kanske är skyldig, men vet du vad? Han var jävligt bakis. Jag vill ändå ha, det är förmildrande omständigheter. Det var otroligt om det var så.
Min klient tillstår att det var han som mördade den här personen. Men Jag vill att när ni gör, när ni liksom bedömer hur, strafflängden.
Här är till börja med bevis ett. Krognotan från kvällen innan.
Ja, ser det.
Fyra helrör.
24 öl, de var bara två personer.
Exhibit A, den här krognotan säger allt om att min klient inte riktigt kan klandras för
det. I det fallet är det ju då att föra in en helt annan typ av vokabulär. För jag menar, vid sina sinnesfulla bruk är väl också naturligtvis att man är bakis. Och jag såg nu att Roger Pontare har åkt dit för rattfylla. Rattfylla, det var ju klassiskt.
1,67 promille. Ja, mycket,
ja, det är mycket, eller? Det är mycket kanske. Jag har inte jävla koll på det där, för jag kör.
Nej, men jag kommer, apropå det, jag kommer ihåg en gång när jag hade varit ute på något jävla. Jag kommer ihåg, vi bodde på Åsensgatan i Bromma, för jag har tydligt minne av att det har varit otroligt hårt drickande. Jag går ut i bilen, jag ska åka till jobbet, och familjen har, barnen är på dagis, Johanna har dragit iväg, det är bara jag, sätter mig i bilen.
Jag har redan kört barnen till dagis. Jag har kört
barnen. Nej, nej. Det var gångavstånd som du var. Men så sitter jag där och så tänker jag, det är något som inte stämmer. Det är någonting nu som känns fel när jag sitter här. Jag har suttit bakom den här ratten massa gånger. Min blåa Ford Focus, här har jag suttit förut. Det är något som, jag är skitfull fortfarande. Det är det jag är. Och då liksom ut med nyckeln ur låset. In igen, ta spårvagnen eller vad fan, tvärbanan eller vad det är. Men det kunde,
in igen, alltså, slänger in lite, gurgla mig lite saltvatten och sen går ut och sätter
bilen igen. Ja, men du vet, så här, när man är för full för att inse att man är full också.
Nej, men, ja, men precis. Och, jag menar, och därför så det där är väl inte, det är väl bara att ordet bakis är det man vill få in i en rättegångssal. För vi ser den sinnesfulla bruk. Jag menar, det var väl någonting, även liksom Pontare var väl lite att han inte, kommer inte ihåg, det var väl att han hade druckit lite och så tror han, hade han väl väntat, och man vet inte riktigt hur, så här, hur, ja. Ja, det eviga snacket. Jag menar, även Körberg åkte väl dit någon gång när han suttit och festat. Kanske. Efter Chess på Cirkus, och han liksom, polisen såg en bil att det var punka, han bara fortsatte att köra. Men Körberg var ju han, ja, är ju rak, han erkände ju direkt så att säga, att det var som det var. Men det tack, skulle ju också, jag menar, den prioriterande som jag inte ännu tror finns är ju det här, att som advokat då slåss för, om man då representerar den här mannen. Det är otroligt att de hade ju aldrig skrivit om balletten i Hannover. Nej. Om inte det här skedde, antar jag. Nej, så smala är inte ens det en kultur. Det är omöjligt. Men att ta sig an honom och säga just det. Det som sker här, alltså att vi människor, att ta någon slags allmän humanistiskt angrepp, liksom sätt. Att vända sig mot domaren. Även du, herr domare, lever ständigt under hotet av att göra något liknande. Men det är väl, det faller ju. Det gör ju det med att den här personen då har med sig. Fast vet du, tänk om det är så att han inte hade bara, han hade gått ut med hunden, inte hittat en papperskorg.
Nej, det är för slumpbart att den här Gwecke ska liksom, man slänger, du vet, i snitt med, bär människor fulla bajspåsar i max en minut. Det finns tillräckligt mycket papperskorgar. Det är max en minut. Att han då råkar springa in i denna Vibke-hyster, så det är liksom, det här är överlagt. Och det är inte,
men
liksom,
alltså, det där är ju, Vibke Hyster är ju naturligtvis en människa med stor och hög svansföring. Det har ju alla.
När hon skriver, du kommer omväxlande bli galen och dödas av tristess.
Hon vill ju trycka dit honom.
Det är ett lustmord. Men det motiverar ju inte det.
Ja, men jo, men jag skulle säga det. Det gör ju också att man tycker, det tycker jag borde, men så här, det borde beaktas, ja, när domen ska fastställas. Ja, så här, om jag hade läst i tidningen så här, ja, jag sitter hemma i LA och sen så läser jag då på morgonen att liksom Johan Kroneman har sågat då Alla mot alla, ja, och att Fredrik Wikingsson har smetat in honom med hunden Bobs bajs, ja, i ansiktet. Ja, jo, men hypotetiskt. Jag säger,
ja, jag är helt med dig.
Ja, det första som skulle ske är ju att jag hade ställt mig och jublat, sprungit runt triumfatoriskt i hela huset, ja, som att liksom, ja, det är det bästa som har skett. Men ja, det hade ju varit intressant då. Alltså så här, det är ju ändå så, man skulle inte heller, det är inte så många som hade tyckt synd om Johan Kroneman. Folk
har, ja, men grejen är så här,
på grund av svansföringen.
Det känns ju som att Vibke Ryster är lite Johan Kroneman i Hannover, det vill säga en människa som, och det här är ju klart att en recensent vill ju vara vassa, men har haft en vass penna och blir mest läst, mest viral och mest omtyckt när de dammar till, tvålar till människor liksom efter. Hon har då själv hävdat att hon ibland har hyllat den här Gwecke. Så jag blandar och ger. Men det är klart att det här är ju en vass skribent. Och det kan vara så att in the court of public opinion kan det verkligen bli så. Ja, jag älskar Kroneman när han är brutal. Och i Hannover älskar han liksom Ryster när hon är brutal. Men det finns också ett latent behov. Ja, ja. Men det kan vara skönt att den där jäveln får tillbaka lite. Hur inhuman behandlingen än blir.
Ja, men det här är ju ändå människor som ägnar sina liv åt. Man kan tycka vad man vill om det. Och ibland så har man väl... Det är sällan jag garvar att Johan Kroneman skriver. Men de ägnar ju sina liv åt att liksom... På så liksom... fiffigt sätt som möjligt att liksom trycka dit folk och ta heder och ära av folk. Alltid själva kallar de väl alltid att det är liksom någon måste granska det här. Det är väl liksom vad är det man säger. Det är liksom, de menar att det är ungefär som att de har det samma program som liksom Sverker Olofsson har eller hade som heter det Plus när han kastar ner saker plus. In på. Jo, men skillnaden
är att det är viktigt samhället.
Det är liksom ett företag. Det här är ju alltid en person som oftast...
När det pratades under pandemin om samhällsbärande funktioner så tycker de här människorna, Ryster och Kronor, att de har samhällsbärande funktioner, så att säga.
Ja, men det är väl mer, det är väl liksom att liksom pressfrihet och så vidare, men det de glömmer bort
ja,
det.
Ja, men allt det.
Ja, men jag har väl ingenting generellt emot det, men det är ju alltid en svansföring som gör att jag tycker mindre synd om henne ändå. Det gör jag.
Men det är ju, jag tycker aldrig mindre om mig själv som människa än när jag njuter av en Johan Kronemans sågning av någon om ett annat program som inte är mitt eget.
Du gör det alltså.
Ja, men ja, det. Och då sitter jag vid frukostbordet och försöker liksom...
Ändå hatar du Johan Kroneman.
Framförallt, jag har aldrig träffat honom, men allt han har skrivit om oss, det är liksom så här, ja, men han gör ju det, han gör ju precis vad han vill. Men jag har verkligen känt ett enormt hat för detta. Och jag vet att jag får ta det. Jag ställer mig på liksom arenan. Då får man utsätta
sig. Jävligt är ju att han blir liksom lite nöjd. Han blir nöjd över det också.
Men när jag sitter hemma och då läser att han sågar något program på TV4 eller något sånt där. Du vet, något som jag själv kanske inte tycker är något vidare. Den njutningen som sipprar upp i mig då och den vällusten.
Du måste börja stävja det.
Ja, men det är den äckligaste känslan. Jag tycker aldrig sämre om mig själv. Ändå. Då tycker jag så illa om mig själv så jag knappt vill lämna lägenheten. Det är liksom bara, den här dagen får börja om. Jag kan, det är hemskt.
Ja, men, och det är därför, men du hade ju också jublat. Om du hört att jag hade liksom åkt hem till Johan Kroneman, knackat på dörren och tryckt upp hundbajs i ansiktet på. Du hade ju också mått bra av det, eller hur? Du hade ju inte tagit avstånd från min handling, antar jag.
Nej, det är klart jag inte hade gjort. Men det är också, det är så infamt alltihopa liksom. Men det är ju det är...
Ja, men vet du vad? Jag tycker ändå sen när jag hörde det där, för du snuddade vid det där här om dagen. Absolut, man hade kunnat tänkt att det skulle kunna vara något mycket mer. Jag vet att min mamma berättade att hon var, när hon gick i skolan, så var hon inte bra i gymnastik och hon var lite överviktig och hon hade en gymnastiklärare som mobbade henne, skrattade åt henne för att hon inte kunde göra vissa övningar och så vidare. Sen så utbildade min mamma sig till lärare och plötsligt så några år senare så blir hon då lärarkandidat, som det väl hette på den tiden, kanske heter nu också, någon slags AT-tjänst som lärare. På en skola där den här gymnastikläraren också är lärare då. Som är mycket, mycket äldre. Och då berättar mamma att hon, när den här, de möts i någon dörröppning, så fäller mamma krokben på den här kvinnliga idrottsläraren. Och den här idrottsläraren bryter benet. Och mamma då får då sen liksom, herregud förlåt, vad är det jag gör?
Trodde då den här gymnastikläraren att din mamma hade fällt den avsiktligt eller att det var bara en olycka?
En olycka, tror jag. Vilket ju gör, ja, men då blev det mer en, liksom en seger för min mamma som hon kunde bära runt på själv. Och sen när liksom preskriptionstiden har gått ut kunna berätta den för andra.
Sippra ut, verkligen.
Men, men och det där det är ju också elegant, men det är någonting som gör... Det blir ju konst, även om jag hatar människor som ska prata om att allt kan bli konst. Men det är ju någonting i det totalt barnsliga. Det är liksom, det går knappt att liksom fantisera ihop något barnsligare än att smeta in liksom hundbajs i ansiktet på Johan Kroneman, så att säga.
På tal om både konst och barnsligt, jag hoppas att det här är okej att berätta. Det är så länge sedan. Och Lars Lerin har ju pratat ut jätteofta om sina... Vi tycker ju jättemycket om honom. Vi har haft med honom i program och vi liksom... Men vi skulle
ja, säga nu är du på krattar för att kunna säga någonting du inte riktigt vet om du kan säga.
Nej, men alltså, han har ju pratat ut om sitt destruktiva förflut. Jag tror inte den här historien är så farlig. Men Ernst Billgren är ju med i Alla mot alla nu. Vi spelar ju med sin dotter Elsa, de är ju underbara där. Och då berättar han bara att han och Lars Lerin kände varandra för jättelänge sedan. Alltså på den tiden det fanns ett Östtyskland. Så de tågluffar genom Östtyskland. Vad kan det vara, 1985-86 kanske?
Det är som ett rocktåg på något sätt som inte stod på scen.
Verkligen.
Alltså Sveriges två mest talangfulla konstnärer är det väl då?
Precis. Ingen av dem har riktigt breakat än. De är unga och liksom lovande och nu är de i Östtyskland och samlar intryck. Kanske på väg till någon Hannover, eller Hannover ligger kanske i Västtyskland, jag vet inte. Men de är ute och samlar intryck. Och då stannar tåget och det kommer på östtyskar och poliser, gränspoliser eller vad det nu är. Det är liksom mycket allvarsamma unga män som då går med, liksom, med vapen i liksom, hölstret genom tåget. Och som Ernst sa, ja, då skärper man ju till sig. Då tänker man, nu gäller det nog att spela spelet och att bara försöka vara så neutral att de bara försvinner. Man har ingenting att dölja, men man vet ju aldrig med Östtyskland. Det var ju liksom en diktatur. Vips, så lyfter de av en av tåget och det är tråkigt i sig. Vips, så har de någonting emot
vips, den. Så ligger man i någon slags, liksom, bara en krypta. Ja, vad heter det?
Verkligen, i någon jävla krypta. Ja. Och då har ju då, tror jag, Ernst och Lars Lerin då suttit och druckit lite. Och Lars är då påverkad och viskar till Ernst.
Lars kanske drack mer.
Ja.
Han hade nog en fallenhet för det.
Han viskade då till Ernst. Det är helt knäpptyst i den här liksom vagnen när de här liksom skräckinjagande vakterna går igenom. Och så säger han, jag måste bita dem i benet. Och Ernst hör det här och han säger, nej, det kan du inte göra nu. Han vet väl att Lars är impulsiv då när han är brusad. Så att, nej, gör ingenting. Jo, jag känner det nu. Jag måste bita någon arm i benet.
Som en det framställer du ju en människa som är mentalsjuk.
Nej, men det är som ett roligt
imitation.
Ja, men det är ju värmligt. Jag gör så gott jag kan. Men enligt då Ernst så tror jag att det här mynnade ut i att Lars då gjorde ett utfall och liksom böjde sig ner mot vaden och satte tänderna i någon östtysk polis vad i någon slags här barnsligt tvångstanke bara.
Otroligt. Apropå
det här att ibland är man liksom, man kan liksom inte kontrollera sig själv bara. Och det är en otrolig bild att han gör det. Måste bara bita honom i benet. Det är liksom, en sån kompis vill man ju ha.
Ja, det har vi ju nästan, helt ärligt. Men problemet är att alla, jo men det är så där. Folk tappar, man tappar ju geisten. Det är därför jag vill inte uppmuntra till att smeta hundbajs. Men det är ju någonting med det där att så här, det är ett tecken på att man lever och bryr sig fortfarande. Och hon överlever ju den här.
Det är svårt att försvara detta fullt ut, men på ett principiellt plan. Nej, men,
nej, men det gör jag inte. Det gör jag inte. Men jag säger, det vore intressant om det här lär väl bli, det måste väl bli liksom en rättegång av det här, antar
det jag. Eller om nu inte den här hyster eller vad hon
rycker på axlarna.
Nej, men hon tycker så här, jag går vinnan nu det här om jag rycker på axlarna och är liksom den större personen och därför släpper liksom drop the charges. Det kan ju mycket väl bli en sån grej också, så att, men det är klart, det vore ju,
ja, men jag skulle ju säga det finns ju någonting i det där att när alla förväntar sig en viss reaktion så kan man ju liksom vända på hela sin karriär där och säga, jag har gjort det här i alla år. Äntligen är det någon som liksom gör någonting liksom som reagerar på ett sätt som är lite kreativt istället för att det eviga liksom bara vara arg. Jag minns, som jag minns det, va? Vi pratade om att Per Bjurman skrev ju en recension av Christer Sandelins, när Christer Sandelin släppte en platta om sin livskris, va?
1995 typ, något sånt där. Han hade mått dåligt.
Ja,
det kan han ha gjort under stora delar av sitt liv. Men då gjorde han även en temaskiva på detta. Nu måste jag få må dåligt.
Ja, och den, jag vet inte vad den hette exakt. Men jag vet i alla fall att då Bjurman skrev någon recension. Och så började den i med att han hade kanske brunbränd.
Ja, men jag tror så är det viktigt som hör till historien här. Att innan artisten som ska nås av den här recensionen läser recensionens brödtext, så nås ju artisten av betyget. Jag tror betyget är ett minus som står överst. Så att det är liksom, redan där vet ju Christer Sandelin att det här kommer inte att bli kul.
Ja, och sen tror jag att första raden var någonting i stil med, jasså, Solarietarsan har haft en livskris. Och ja,
jag minns det. Jag,
ja, och det är naturligtvis en, på ett sätt är det en suverän rad. Det är liksom, det är fem plus i liksom en recensens värld. Man kan ju tänka hur de julade ju. De andra runt om i Sverige och tänkte, där fick jag till det. Så jag till och med pratat med Per, som är en god vän, om det här. Att han själv också liksom, man känner så här, fan, där gick man för långt. Men jag tror, det var kanske inte just till Per, men jag tror att Christer Sandelin sen åkte upp till Aftonbladets nöjesavdelning. Eller om han blev lika sågad av Expressen och åkte upp dit och försökte ha ett samtal om det här.
Ett konstruktivt samtal.
Ja, men det gör mig så, det gör mig ändå. Det gör mig, man blir ledsen när man tänker på, för alla människor får väl för fan ge ut en platta om sin livskris.
Ja, det är klart.
Vi kan inte stoppa någon. Och det ska man ändå, att vända ut och in på sig själv på det där sättet kräver ju ändå mod.
Ja, men det är som vi ska inte fastna i prata om recension här, men det som är grejen ändå, framförallt på 90-talet, och det, jag har ett exempel till på det nu nämligen. En artist jobbar med en skiva. Det kanske är sammanlagt ett år av arbete. Sen kan man tycka, varför, så långt borde det inte ta.
För en skiva, det kan väl hålla på, vadå, folk kan väl på i 7 år med.
Jo, jag vet, men de kanske turnerar och gör, det är liksom inte 24/7 i ett år. Men det är liksom, det är mycket arbete. Recensionen skrivs på kanske 7 minuter. Och så är det liksom så jävla,
ja, så är det inte alltid det. Vi har ju, precis, vi har ju sett recensenter som jobbar på det sättet.
Tvekla. Ja, jag vet, men så är det ju. Men jag kommer ihåg, på 90-talet var det ju nästan så att vara recensent var, det var egentligen så att man tror att en recensent ska vara så här konsumentupplysande, återigen, plus ska, borde jag lägga 149 kronor för en CD eller borde jag inte göra det? Jag ska läsa en recension och se vad jag tycker. Det tror
man vet
folk
inte hur den man vet inte heller hur den recensionen då har skrivits. Oftast, nej! Inte sällan så handlar det om att de började lyssna och skriva samtidigt.
Men det har vi sett flera exempel på. Men på 90-talet framför allt, det var ju en dräpande, kylig, ironisk tid när man såg chansen att i recension, ja, om en recension kunde bli ett kul skämt, då fick det bli det oavsett om skivan var bra eller inte. Om man kom på en rolig one-liner som kunde motivera en sågning, ja, då kunde det få bli en sågning. Jag vet inte om det här var en sågning. Jag kommer ihåg när vår vän Kristoffer Trump, som numera har podcasten Värvet, han recenserade skivor för Nöjesguiden på 90-talet. Och Anders Glenmark, i samma veva som Christer Sandelins då livskrisplatta, så släppte då Anders Glenmark kanske en lite mer livsbejakande skiva som hette Kom ut! Utropstecken.
Var det den han hade? Mare, mare.
Kanske,
vad gör
det kanske
man
var den skivan. Söndag?
Ja, jag vet inte. Ja.
Men Kom ut! Ut menar väl han, kom ut i vår, det är vår, kom ut och spring i det, liksom, ja, det vackra vädret. Men jag tror att Kristoffer Trump såg möjligheten där till att göra en one-liner recension som kunde bli ett kul skämt. Så att då, där skivan står det då, Anders Glenmark : kom ut. Betyget blir en dödskalle och så enda texten i hela recensionen är du bög Anders? För att komma ut. Och då liksom, när Kristoffer, jag tolkar det här, jag kan minnas det fel, men jag kan tänka mig att när Kristoffer Triumf kommer på skämtet, kom ut heter skivan, är du bög Anders, då spelar det ingen roll om skivan är ett mästerverk. Det är ändå roligare att skriva är du bög Anders, frågetecken, that's it. Då får det bli en dödskalle, oavsett om skivan är bra eller inte.
Ja, men, och det där är, men där har du ju helt, det där är ju naturligtvis
är,
ett av,
ja, men det är när recensenter gör sig själva till artister.
Det är yrkets curse.
Det är när recensenter gör sig själva till artister genom att egentligen använda skivan som en sampling i deras recension. Om man, ja, vi ska inte fastna i det här.
Jag vet att vi snackade i Alla mot alla häromdagen, vi spelar in det, så pratade vi om Robinson. Och där var det ju så att när Robinson första säsongen skulle dra igång, och så var antagligen första avsnittet vi sändes, tror jag. Men i alla fall en av deltagarna då tog livet av sig.
Ja, innan det sändes.
Ja, innan det sändes. Ja. Men han hade väl känt, upplevt själva liksom, jag tror att det här leddes åtminstone till Robinson. Jag kommer inte ihåg alla detaljerna, men så var det.
Nej, men jag minns det ganska tydligt. Det var 1997 och han kom hem från det. Han var liksom, tyckte, var om, han kanske var mentalt liksom bräckligt till att börja med. Han tyckte att den här inspelningen och den här liksom, du vet, från ingenstans. Man kommer till en tv-inspelning före 1997 i Sverige. Möjligtvis inte med Hyland, för han var väl ett jävla as. Men förutom det så kom man till en tv-inspelning, så var det väl ganska trevligt. Här gick det ut på, nej men vi ska inte bara vara trevliga mot varandra längre. Vi ska nu liksom isolera varandra och liksom bilda pakter och stöta ut varandra. Han var inte förberedd på det. Han röstades ut. Det tog han väldigt illa, och sen kom han hem till Göteborg vad det var, tog sitt liv, och bland annat på grund av detta får man ändå tro, och tidningarna blåste upp det. Nu är det liksom ett självmordsprogram som ska börja gå. Man kan tänka sig att det skakar. Hade Sam Nilsson varit vd, han hade väl inte brytt sig. Men det var,
nej,
väl
man
hade
mer plockat in en ny dansk underhållningschef. Jag var bara Aftonbladet och jagade man ju henne som djävulen. Hon var ju ny, hon visste väl ingenting. Pia Markard tror jag att hon hette, och flyttade till
tur för henne att hon var dansk.
Ja, flyttade till Kanada sen tror jag. Men och sen, jo, för så var det. Hon drog, jag tror att hon, det, i svallvågen av det här så fick hon typ gå. Och sen blev, för Sverige var ju liksom det första landet på jorden tror jag, va, som gjorde Robinson tror jag.
Jag tror faktiskt det. Ja,
ja, och sen det var ett engelskt format som gjorde dem, så vidare. Men jag skulle bara säga, det är intressant när jag tänker på det här bara, och det du just nu säger, att vi lever i en tid där det är, alltså vi pratar ju nu om print sådär, och där är det är nästan, det är, man kan ju vara riktigt jävla raffinerad i print. Sen är de ju även raffinerade. Simon Cowell har ju fått lite lines skrivna, och det har väl liksom svenska idoljuryn också och så här. Det är ju väldigt mycket skrivet såklart. Men vi lever i en tid nu, och det har vi gjort länge, där det är okej att liksom slakta folks drömmar. Man kan liksom säga till folk i deras, ja, ansikte att de är värdelösa.
Man kan till och med argumentera för att det är mer, ja, men det är mer gångbart nu än, nu säger du print, det är liksom papperstidning man tänker på då, men liksom, det blir viralt och skickas runt när det är sågningar. En 3+ recension har ju aldrig skickats runt av en enda människa till någon. Knappt en 5+ recension heller. Men det är ju, det var något exempel, en massa TV4-människor, nyhetsankorna kallar de sig, Lennart Ekdahl, Malou von Sivers, några till, Bengt Magnusson kanske, de gjorde någon show på Berns. Jane Magnusson recenserade för DN, tog, alltså det var ju en riktig så här, du blir galen eller vill ta livet av dig, så värdelöst är det. Det tror jag är en av de första virala recensionerna.
Malou von Sivers var nog sugen på att smeta in Jane Magnusson med Hundberg.
Tveklöst.
Liksom, hon tog,
förnuftigt.
det. Men alltså, vi har ändå inte, jag tror det kanske finns exempel på det här någonstans, men det känns som att egentligen det är upplagt för att någon idol, du vet, så här sökande människa, eller i något annat program, faktiskt går hem och tar livet av sig eftersom det här, efter att de har blivit sågade. Jag vet, det kan inte ha skett, eller så, det kanske har skett någonstans, men det känns som att de, när vi pratar om vad man exponerar sig själv för omedvetet, jag tror inte alla dessa recensenter eller jurymedlemmar, de är liksom, de går inte att tänka på det, men det är ju ändå sannolikt att förr eller senare så blir en människa så ledsen att det här faktiskt sker. Ja, men det är intressant att det hade varit roligt om, och då skulle möjligen paradigmskiftigt, det är ju alltid spännande, men om det skulle vara recensenter och recensioner där, vad hette hon nu, det behöver inte, jag kommer inte ihåg vad
han eller hon,
ja, men säga så här: jag vet att han blir ledsen nu, och jag förstår det. Om recensionen skulle vara så här: jag vill liksom inte åt honom, han har andra kvaliteter, men just här och nu. Det hade varit intressant, att det hade inte flugit såklart. Det hade inte blivit viralt.
Hade något sånt skett, då hade vi haft 2 månader av den typen av sågningar som är liksom lite inlindade och fina, så skulle man falla tillbaka i det vanliga. Det går ju inte. Vi är den här veckan sponsrade av Dressmann, och våren har ju slagit till på riktigt nu äntligen. Dressmann har ju fått in fantastiska kostymer då i 100% lin. Massa olika färger som är perfekt för vårens och sommarens alla happenings. Jag sitter och tittar på lite olika varianter här. Det är ju någonting med den marinblå. Jag hoppas och tror ibland att det lyfter fram det blåa i mina ögon.
Ja, det gör det. Men det är också någonting att man med en då fräsch, ljus linjekostym, kan tycka, omfamnar våren och den analkande sommaren. Att man vågar lite. Att man med den här kostymen säger, också berättar för folk som kanske inte ser vad det är för årstid, att titta, nu har vi gått in i våren och snart kommer sommaren. Allt är lika fantastiskt. Gå in på dressmann.com eller besök en av deras många butiker.
Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig då till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format.
Ja, i sortimentet hittar man då Syn Violet Licorice. Det har en balanserad smak av söt lakrits, viol och pepprig salmiak som då möter en syrlig sälta. De finns i normal styrka 2, men även nu som extra strong styrka 4. Och som vi nämnt tidigare är numera prillan smalare, längre och mjukare under läppen. Läs mer på niko.com och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plast återvinningen.
Jag sa i början av podden att det var 2 saker jag såg där jag satt med bilen. Det ena var det här området som Sam Nilsson...
Varför satt du där, undrar
jag? Men jag har varit ute och kört bil, och då tänkte jag börja ta med mig micken. Det är mysigt att sitta i bilen.
Men du, vi har en liten kort inspelningspaus ett par dagar från Alla mot alla. Då tar du bilen och bara åker runt.
Efter också traumat på Grand, så behövde jag liksom bara få lite nya intryck. Så jag åkte runt i bilen bara, helt enkelt. Men jag ska bara säga, du ser ju då det området som Sam Nilsson ser bort i en bastu. Och där, jag ser en sak till som ändå intresserar mig lite. Nyfiken på vad du tycker om det. Apropå recensioner också. Det är en plansch då för en föreställning som har fått 4+ i
Aftonbladet. Får man bara parkera där du parkerade? Det är lite konstigt. Du skulle kunna betraktas som skum.
Ja, lite. Det här är ju liksom... Ja, men jag är också utanför Italiens kulturinstitut, ser jag här. Ja, USAs ambassad är väldigt nära också. Det är också förbi polisbilar. Jag klarar mig ändå. Jag sitter här med min... Ja. Det här är en föreställning som har fått 4+ i Aftonbladet. Och en 5 i någon märklig... på scen heter den. 5 stående ovationer för detta då. Och det är någonting med detta bara som... Det är Björn Skifs som har en turné uppenbarligen då. På Hamburg i Börs, det förvånar mig inte. Men, är inte titeln lite konstig? Titeln är En värld av Skifs.
Ja, jag förstår vad du menar.
Det är, vad menas
när man,
med det?
När man de här... Vi har återvänt... Alltså, när det är en uppenbar biggest loser, så att säga. När man ser den... Otroliga titeln.
Ja, antingen den typen av titlar har antingen biggest loser eller liksom du vet, en värld av skifs tarvar en ordvits. Är det en ordvits jag missar?
Ja, men vet du vad, jag tror att det heter Shima.
Ni är vi redan?
Ja, precis. Hon ska göra en show nu, såg jag. Den heter ju Shima is a punk rocker.
Ja, jättetydligt. Shima is a punk rocker finns
det. Jättebra.
Ja, Alex James, som var bassist i Blur, som drack mycket på 90-talet. Han släppte ju memoarerna Bit of a Blur, som är perfekt.
Ja, jättebra, perfekt.
90-talet för honom var som en dimma, du vet, så här, och han var a bit of a blur, för han var en del av Blur.
Ja.
En värld av skifts. Är det någonting med det som funkar, som jag inte fattar, som du kan hjälpa mig att tyda?
Ja, men så här, hade det varit så här, det här är Marie-Louise Ekmans nya show, eller Susanne Ostens,
ja,
då hade jag kunnat tänka, jag är inte tillräckligt smart, eller det är någonting här, det finns, ja, symboler, du vet, så här, Ruben Östlund.
Ja, men Ruben hade du ju fattat, så jävla raffinerad är inte han.
Ja, det är sant,
En opera i Hannover, då hade man tänkt, okej, det här är någonting jag inte begriper, det här är för highbrow för mig.
Men han har ju inte rosat marknaden med liksom eftertänksamhet, Björn Skifs.
Nej, jag kommer ihåg när Tommy Körberg hade en föreställning. Han hade några år när han gjorde massa olika, så här, du vet, jag tolkar det här. Jag
såg Körberg rakt upp och ner. Hette
exakt,
det
han hade en föreställning. Till slut har jag testat lite olika koncept. Jag har haft lite olika titlar som är lite fyndiga. Jag orkar inte längre. Nu heter han bara Tommy Körberg rakt upp och ner.
Vet du vad det är? Det är både slöhet kanske, men också väldigt bra.
Ja, exakt.
För att det är så här, där du, what you see is what
när
you get.
Man gör det basic till sin styrka på något sätt. Vet du vad? Det behövs inte mer.
Men är det första tecken på demens? Liksom Björn Skifs är ju en man som naturligtvis i 50 år, han är gammal Björn Skifs, du vet, han är 80,
ja,
kanske.
Ja, jag vill knappt tänka på det.
Ja, men skit i det då. Men
vet du vad?
Han har varit omgiven, jag vill bara säga att har du varit omgiven av ja-sägare i 4-5 decennier,
ja,
det är då sånt här sker.
Ja, men det är lite samma sak som när nyheten då för någon vecka sedan kablades ut att det ska komma en ny säsong av Pang i bygget. För första, det gjorde två säsonger.
Det får det inte göra, vad fan är det frågan?
1976, 1978 typ.
De har skilt sig för mycket.
Då gjordes det 6 avsnitt plus 6 avsnitt, 12 avsnitt, that's it. Det är förutom rasismen en serie som är kul fortfarande. Typ, jag tror inte barnen ska gilla det, men det är någonting med, den är ett smärre mirakel. När det då kommer ut att nu ska han göra en ny säsong, hans dotter ska vara med på något sätt, han har väl skilt sig massa gånger. Nu ska liksom Basil Fawlty ha blivit 82 år gammal, så gammal som John Cleese är. Vad gör han idag? Det är vad serien handlar om. Då tänker alla så här, vilken katastrof. Jag tänker för mig själv, tänk om det skulle bli kul. Tänk om han skulle lyckas göra det kul. Vilken jävla bragd det vore. Jag vill så jävla, men det är så öppet mål att man ska pissa på det. Så här, fan vad galet, vet så här. Ja, då tänker jag bara så här, är det en chans på 1000 att det där blir bra, så vill jag tro. Jag vill tro mer på det än på liksom reinkarnation.
Ja, jag förstår. Det är jag nu samtidigt här. Försöker kolla, när jag försöker läsa om det någonstans. Jag är inne på en värld av Skifs då. Showtick. Där står det bara en musikalisk kavalkad direkt ur Björn Skifs värld. Ja. Är det det? Jag vet inte.
Vet du vad? Om Elon Musk hade varit artist och gjort en lång karriär på samma sätt som Björn Skifs, och så hade det stått så här, en värld av Musk och så i inom parentes, då hade det varit en tydlig, inom Musk, musik, det hänger ihop på något sätt. Men i det här fallet, jag förstår det inte.
Ja, det står ju också så här, också står det då. Björn Skifs behöver egentligen inte någon närmare presentation.
Nej.
Det hade varit en coolare titel på en show.
Jättebra.
Björn Skifs behöver inte någon,
nej,
närmare presentation.
Egentligen ska vara med också. Björn Skifs, ja, behöver egentligen ingen närmare presentation. Vilken jävla drömtitel. Långrandig möjligen.
Det här är ju Skifs rakt upp och ner. Såklart.
Ja, fast utan den sortens liksom rycka på axlarna.
Men han verkar ha gjort här, ska jag säga. Redan förra året så gjorde han ju, det släpptes någon, vilket liv, utropstecken, Björn Skifs. Det verkar vara flera avsnitt.
En annan turné.
Ja, men det verkar ju vara liksom en någon slags då dokumentärserie om honom kanske.
Ja, just det. Det kan nog stämma.
Ja, men den kan ju också, vilket liv, utropstecken. Ja, han, det är ju inte så direkt att han smetat in sig själv med bajs. Det är liksom, vilket liv.
Han har gått upp till Anders Björkman på Expressen och smetat in honom med bajs.
Vilket liv, utropstecken. Jag förstår vad ni menar, men han, det stämmer inte. Men det kan jag åtminstone köpa. Det är liksom, han har liksom inte haft en minneslucka i hela sitt liv, känns det som.
Nej.
Det som är sanningen här då innan vi avrundar, men det är ju naturligtvis att han, i meningen, han behöver egentligen ingen närmare presentation. Han kan ju också kalla en show vad fan som helst och slänga in sitt,
ja,
namn. Och det funkar.
Jag vet, men
av den anledningen.
Vi ska väl inte vara liksom karriärcoacher till Björn Skifs.
Ja, men ibland är jag desperat. Ibland slänger man ut så här, kan ni svara på det här?
Maila till podcast@podff.com och så vidare. Problemet här är att det finns ingen riktig gåta ju.
Ja, men tänk om det gör det. Finns det någon som jobbar med produktionen som kan skvallra, eller Björn Skifs själv?
I vanliga fall när vi har innehåll av den här typen av saker, så är det ju mycket mer gåtfullt. Vad menar de med den här titeln? I det här fallet, ja, det är ju bara en sladdrig titel. Men
tänk om det inte är så. Det kanske finns en bok som heter Avskifts eller någonting.
Men på samma sätt som jag, det är en på tusen att Pangebygget blir bra och jag vill tro, så är det en på tusen att det finns en dold tanke i en värld med skifts och du vill tro på den. Där förenas vi.
Ja, men för ibland så blir man desperat för svar. Jag hade feber i morse, men jag vet inte när jag har det senast liksom. Och så bara tyckte jag det är så här, ja men du vet, spelade in och var lite jobbigt så. Ja, men så hade jag 38,5. Du vet, eller vad det är.
Allt är avrundat uppåt.
Ja, men då tänkte jag också
man
så
här, avrundar uppåt.
Det är som en 3 plus recension att ha 38,5.
Ja, eller det är därför det är förvånande att du säger 38,5. För varenda man, det ska inte alltid prata om man cold.
Nej, men det var ju därför jag ville säga det. För jag tänkte just apropå vara intresserad på frågan.
Ja, när du säger att du har 38,5 och inte som alla andra gör 39 graders feber. Så man 38,2 blir ju 39 graders feber. Så när du säger och tillstår att du har 38,5, då är det som att kalla sin show för en värld av skifts.
Ja, men jag skulle just, när jag tänkte på det, tänkte jag, vad är det här när man har 38,5? Det är liksom sånt jävla mellanmjölk. Det är väl ingen anledning att gå till en vårdcentral då. Och då tänkte jag, ja gud, kan man få något svar av någon som säger det? Men det känns som att feber är väl bara, alltså feber är nu satt, jag vet inte, när har man feber? Det är väl typ 38,5. Då har man feber.
Men när jag sitter i bastun och säger du har en väldigt stor kuk, då har jag ju 38,5, för jag sitter i en bastu. Det är en temperatur man kommer upp.
Jag tänkte, borde man inte dra upp du har feber till 39,5?
Ja,
att det är först då man har feber. Alltså att de har skapat en yta för sjukskrivningar,
ja,
genom
verkligen
att lägga ribban för feber så lågt. Känns det som.
Sam Nilsson hade inte gillat det.
Nej, det hade han inte.
Ni vet hur mycket vi tycker om att ha den här stunden tillsammans. Bette Midler sjöng alltså You're My Favorite Waste of Time. Man kan på ett sätt kalla den här knappa timmen för a waste of time. Men om det är ett waste of
och
time,
och vill ni wasta ännu mer time, så kan ni faktiskt också lyssna på vår andra podd Filip och Fredriks Vara. Det är något annat.
Verkligen.
Det är också kul.
Vi tackar för uppmärksamheten. Vi älskar att ni är med oss. Vi hörs igen om en vecka. Hej! Baby, you're my favorite waste of time.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.